Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden och gott nytt år. Den här podden är tillsammans med Andreas Mårtensson, med Tobias Lyon och med Sandy Berlin. Och den här podden, den kommer handla om Tobias Lyon. Vad säger du om det, Sandy? Kan vi grilla honom idag?
Ja, den här killen som kommenterar med dig, Tobias Lyon, jag lärde ju känna honom i början av seklet. Och då hette han faktiskt Tobias Nyström. Jag tycker han själv ska få presentera sig och berätta lite om hur han blev Tobias Lyon och varför.
Välkomna till podden, till din egen podd, Tobias.
Ja, vet att jag står här och har puls nu faktiskt. Kände du så här när du pratade om dig själv?
Ja, i början gjorde jag det. Sen flöt orden iväg.
Ja, är inte så van. Man är inte så van att göra det faktiskt. Vi pratar om hundratals förare och namn och jag gör ju det även i mitt andra yrke som lärare. Ja, säger säkert 100 namn om dagen i snitt, kanske mera. Och nu när man ska säga sitt eget namn, Nyström, det kommer jag knappt ihåg. Men så var det faktiskt, Sandy. Det är helt riktigt. Jag bytte namn till Lyon i samband med giftermål. Och det här är faktiskt ett gammalt familjenamn som annars hade försvunnit. Det är min morfars släkt som har rötter i Storbritannien. Så att det är ett engelskt uttal. Och det är stavat med Y då. Och det här var ju någonstans runt början på 2004 skulle jag säga.
Det är inte franskt uttal då, Lyonnais.
Nej, det är inte så. Men faktum är att jag har lite sån släktforskning på det här. Och ännu längre tillbaka så är det någon slags beröring med Frankrike. Men jag tror också att det finns en kilt eller något sånt här mönster som man har då kring, ja, som man kan få. Men hur som helst, Lyon är det numera. Men ja, det är rätt, det var Nyström under början av karriären.
Och har du tänkt på det? Både du och jag har namn som härrör till städer i Europa. Jag heter ju Berlin som staden i Tyskland och du heter Lyon som staden i Lyon i Frankrike.
Jag har tänkt på det. Det är ovanliga efternamn, båda två.
Men hur började det? Var föddes du och varför, tänkte jag säga, men när?
1970 och FN-dagen, 24 oktober. Så det har alltid varit flaggdag på min födelsedag. Det är ett trevligt sätt att vakna upp. Och den där uppmärksammas ju fortfarande. Så att det är alltid flaggor och känns bra i höstmörkret. Jag gillar födelsedagen mer och mer, men jag gillade den aldrig under min uppväxt. Det var katastrof att fylla så här sent på året. Inte minst de här viktiga åren. 15, hopplöst. Hade aldrig moppe, det var ingen idé. För då hade ju de som var jämnåriga kört moppe den säsongen. 16, körkort sist på hösten. Jag körde första vintern. Och även då 18 uteställen och 20 bolaget. Ja, det är alla de här klassiska. Det var ju som man var handikappad redan med födelsedatumet.
Ja, jag förstår det, jag är ju född i mars då. Så att jag har ju alltid haft moppe tidigt och kunna komma in och gå ut och så vidare. Men var föddes du någonstans?
Jag föddes i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus. Min pappa från Stockholm, min mamma från Eskilstuna. Jobbade i Stockholm på den tiden. Uppväxt de inledande åren på Beckomberga. Låter ju dramatiskt, men Beckomberga. Mentalsjukhus hette det väl på den tiden. Personalbostäder hade de utåt Spånga. Runda, ser ut som tårtor. Finns kvar än idag. Rätt spektakulära hyreshus som personalen fick bo i då.
De ligger i korsningen Spångavägen, Bällstavägen. Och när jag drog kabel-tv, det här en anekdot på 80-talet, då var det en pettring på firman och då hade de lyckats ha sönder ett fönster av någon anledning. De hade väl liksom lutat sig mot när de skulle borra igenom golv eller tak. Och då skickade de pettringen till glasmästaren, men han var tvungen att fråga efter välvda fönster. För husen är ju runda, men det var ju raka glasrutor i dem såklart.
Ja, nej, men där bodde jag en kort tid. Men sen, min pappa uppväxt där i närheten. Och jag har fått berättat för mig där att när det blev dags att kika på hus eller skaffa sig någonting gemensamt där, då var det ju precis som idag, prisbilden annorlunda ute i landet. Så då blev det faktiskt Eskilstuna, där min mamma kom ifrån. Och sen från början på 70-talet, där 72-73, så blev det Eskilstuna för hela slanten. Så lite där med småstad, kanske inte lika litet och avsides som du hade under delar av din uppväxt i alla fall, Andreas. Men ändå lite utanför riktiga storstadsområden var det.
Ja, och du säger att du är född sent på året. Jag är född 22 december, så jag vet ju ungefär hur det.
Men vad var din känsla kring det där?
Jag hade nog inte lika stora problem kanske som du hade, utan jag accepterade nog läget, men jag kände att man hamnade lite efter i allting. Det var väl mer det.
Det där har jag tänkt på mycket. Det handlar om allt ifrån lära sig läsa, lära sig, alltså man klumpar sig ihop i sin årskull. Det skulle ju gott kunna vara något mer flytande, för det här handlar ju om idrott, det handlar om skola, det handlar om alla saker. Och ser man i statistik så är det ju alltid de som är födda tidigt på året som har fördel.
Ja, och du jobbar ju som lärare och nu visserligen högstadiet, då har du väl jämnat ut sig lite mer kanske, men på lågstadiet så borde det skilja ganska mycket ändå.
Ja, men det gör det, men jag tycker de har blivit bättre på att fånga upp sådana här barn idag. Min son fick till exempel stå på tillväxt ett år, för i sexårsverksamheten så tyckte hans pedagog då att nej, han ska inte börja ettan nästa år. Hon hade ju helt rätt i det liksom. Så att jag tycker det är bättre nu än det var förr faktiskt. Man sätter fingret mer på folk som, barn som behöver extra resurser och hjälp.
Ja,
nej, och sen
men
så, då?
Ja, men då blev det alltså Eskilstuna ett villområde. Jag minns inte jättemycket om min tidiga uppväxt. Det jag minns, det var ju faktiskt att jag var tidigt intresserad av tvåhjulingar. Cykel var jag intresserad av tidigt. Jag vet inte exakt när jag lärde mig cykla, men någonstans 3,5, närmare... jag törs inte gissa, men jag tror det. Så bodde vi nära en stor allmänning där det var en lekpark bland annat, och det var skogsdunge, och det var en riktig jordbana genom hela den här skogsdungen, och det var liksom en bana där man tidigt, där jag tidigt var uppe och var med äldre barn, och där det var riktiga race där uppe. Vi körde med Eskilstuna i Speedway stad, så de här äldre barnen där, de hade ju alltså fixat med starttape, så det skulle vara uppställt som i Speedway, men det var ju en skogsbana, en jordbana, och där var det ju några ställen på det här varvet där gick att köra om. Och en spektakulär kurva som låg närmast våran kåk där jag bodde. Där var ju, vi var hemma hos mig och hämtade vatten, och man vattnade upp den här kurvan så det skulle gå liksom att köra bredställ utan att behöva bromsa med cykeln. Så vi kom ju in där liksom i den här kurvan med fulla uppställ. Och det var ju ofta den kurvan det avgjordes, för många vurpar ju den svängen då, för det var ju 10 gånger halare. Men jag var ju ofta med och vattna där tidigt, så den böjen vill jag minnas att jag hade lite fördel i. Men, ja, men det var en del av min uppväxt. Tidigt var jag faktiskt intresserad av det här med två hjul. I övrigt så var det här klassiska med fotboll, spelade lite pingis, åkte lite längdskidor, gick i plugget, var väl ganska bekymmerslös uppväxt.
Men det fortsatte bara med två hjul, för fotboll är du inte så bra på.
Nej, fotboll är inte... Nej, men det hände ju en ganska avgörande grej. Det gäller ju att ta den här, för att jag tror att jag berör den ibland när vi snackar också. Att det, när jag var någonstans runt årskurs 2, årskurs 3, Hör, ni får ju inte den här exakta datumet som ni fick när ni lyssnade på Andreas uppväxt. Men jag skulle säga att jag var 9. Då fick jag ont i ett ben, oförklarligt. Och under en ganska lång period, det där var ju successivt. Man hajade ju inte vad det där var. Det hajade inte ens mina föräldrar. Och vi var till och med till sjukhus med det där och kollade vad det här kunde vara. Och det var alla möjliga spekulationer och anklagelser om att mina föräldrar hade slagit mig, om att jag hade varit ute på saker som jag inte borde vara och hoppa från tak eller ramlat. Och vi blev beskyllda för alla möjliga saker som familj, vill jag minnas. Ingen vidare känsla. Plus att jag blev tillsagd att gå på kryckor. Så att, ja, det där var ju komplicerat. Och det var så illa så att jag hade ju ont på nätterna och jag kunde ju inte ens gå till frukostbordet. Så ont hade jag. Och det här var höften alltså. Sen visade det sig, när det hade gått en tid där, kanske några månader, ett halvår, jag minns inte hur länge det här problemet, och jag fick ju lägga ner all sportverksamhet. Det var ju inte ens möjligt att, jag ville ju inte ens gå. Så, ja, men det var ju en sjukdom i höftleden. Och där pågick då i, ja, prognosen var, när jag fick höra det där, det var ju som att bara dra ner rullgardinen. Jag tror att vi var på något undersökningsrum på Eskilstuna lasarett då. Och så säger läkaren då att, ja men du har en sjukdom och vi kommer att börja med att lägga in dig. Det fattar man ju inte vad det handlar om när man är liten. Så jag såg det här undersökningsrummet. Jag tänkte, okej, ska jag ligga på den här galonbritsen med det här pappret här och själv? Jag fattar inte vad som hände. Men jag fick börja med en sommar på sjukhus i fastbunden eller fastspänd i en ställning. För då hade jag gått på kryckor några månader med benet avlastat, hållit upp benet i någon slags vinkel här. Och det var ju ingen som hade sagt att man skulle göra någon slags sträckövningar så att allting hade dragit ihop sig. Så jag fick börja med en sommar på sjukhus i tyngder med benen utspärrade ut mot gavlarna på sängen där. Och sen var det sandsäckar upp i skrevet som man skulle flyga ur sängen då för de här vikterna då. Och ja, där låg jag en sommar.
Men det här var bara ena sidan av dig, inte båda höfterna?
Nej, vissa kan få det här på båda sidor, men jag fick det på en sida. Det heter Pertes sjukdom, så att höften, själva kulan, löses upp och blir ingenting. Och sen så återbildas den. Och processen är mellan 2 år och upp mot 7-8 år. Det var ju där det tog för mig naturligtvis. Längsta sjukperioden. Så det var kryckor och lite halvdan period de åren där. Från 8 till, jag kommer knappt ihåg det här. Liksom. Det är lite så här som man nästan förtränger.
Men är du återställd idag, eller är det här någonting du har fått leva med genom hela ditt liv?
Nej, jag får leva med det där. Det är periodvis sämre, periodvis bättre. Nu är det kanske bättre än någonsin. Senaste 5-10 åren har det kanske varit de bästa åren. Mindre ont, kanske ont 2-3 månader om året. Det var omvänt innan då, ont 8-9 månader om året.
Men det här är ingen risk när du har tävlat, när du har kört omkull och landat på den här höften och så vidare.
Jag trodde ju det från början. Det var nog därför jag inte gjorde någonting åt motorcykeltävlande när jag var yngre. Och det är därför också som jag har alltid varit lite försiktig med att krascha. Eller liksom, det har varit en sån här liten extra spärr för mig. Jag har inte velat krascha, för det gör ju ont att halka till på benet.
Ja, vi var inne på det förut någon gång om highsiders. Du har inte gjort någon riktig highsider, Tobbe.
Nej, jag har inte det. Jag har inte laddat tillräckligt hårt.
Nej,
nej, men jag har varit försiktig med det.
Två takt för lite.
Ja, exakt.
Men hur gick det med cyklingen då i unga dagar där? Då måste du ha gjort ett uppehåll med cyklingen också i nästan 5-7 år. Eller gick det att cykla? Gick det bättre att cykla?
Det var ju räddningen. Det var räddningen. Jag fick alltså inte springa. Jag spelade även hockey när jag var liten. Jag fick inte åka skridskor. Jag gick på kryckor, vilket jag gjorde i 5 år kanske. Då pratade jag om från sovrummet till köket. Det avståndet.
Och jämnt. Där måste jag ju berätta en sak. Du är ju ganska grym fortfarande i den åldern du har kommit upp i nu på att gå på kryckor. För det var ju något år sedan när alla vi tre var på i Texas, på Kota. Och då var vi på Colin Edwards Ranch där och körde. Och jag kraschade, du kraschade. Men jag skadade i foten där. Och så fick jag ett par sådana där USA-kryckor att hoppa på i några dagar innan min fot blev okej. Och då fick du styla lite på dem där. Och du kan ju stå på kryckorna utan att ha något ben nere. Och nästan gå på kryckorna utan att stödja dig på något vanligt ben.
Det var ju lite det som blev min grej där. Jag fick alltså cykla. Och för den rörelsen är mjuk. Det är inga stötar, utan det är en mjuk rörelse. Så jag fick cykla, vilket jag gjorde. Det var ju det enda jag gjorde. Och sen gå på kryckor, som du säger. Och det är inte kul att gå på kryckor, bara gå rätt upp och ner. Så det blev ju sån där, som du säger, balansträning. Jag stod på de där kryckorna, stod stilla och balanserade. Gick baklänges utan att sätta ner fötterna. Snurrade på de där, hoppade jämfota. Jag gick långa sträckor utan att sätta ner fötterna. Jag tror att jag kunde gå 30, 40, 50 meter när det var som längst, liksom, när jag gick konstant på de där. Och det, jag kan ju fortfarande, som du säger.
Ja, du kan ju fortfarande. Enhjuling.
Enhjuling kan jag cykla. Jag kan väga på stol ganska länge utan att hålla i mig. Rullstol framåt och bakåt på alla möjliga. Alla såna här hjälpmedel.
Du kanske skulle tävla i den här SM-veckan. Det brukar ju vara väldigt konstiga sporter där emellanåt. Det kanske finns någon sån där vicka på stol eller gå på kryckor.
Det kanske kan bli svensk mästare.
I någonting.
Ja, i någonting. Inte i bara antal ord per helg. Nej, men det där är ju ganska... Jag har tänkt på det där efteråt. Det måste ju vara lite avgörande för min... Det var inte lätt. Alltså. På den tiden hade man ju inget annat att ta sig för heller. Utan det var ju verkligen den här rullgardinen ner. Inga sporter. Man kom på efterkälken med kompisar. Man kom på... Ja, jag talar utifrån mig nu, jag kan inte säga man, men det blev ju svårt att hålla kontakten med vissa, för det var ju sport som gällde för killar, och jag kunde ju bara hänga, liksom. Det jag fick hänga och snacka, och det tycker jag ju fortfarande är kul. Vad tror du att man tycker det då?
Du är en väldigt social person, Tobbe, det kan man ingen ta ifrån det i alla fall.
Jag fick väl övning där under de där åren, antar jag. Men det var tur för mig, för att det också faktiskt gjorde mycket, det var att läsa. Jag läste extremt mycket böcker av alla slag. Barn- och ungdomsböcker, vuxenböcker och faktaböcker och det ena med det fjärde. Vilket gjorde att det blev rätt tråkigt med plugget. För det var inte så mycket nytt heller under många år, under min uppväxt. Så att, det var lite så här obalans i livet där, några år. Kan man lugnt säga. Men cyklingen var en räddning. Plus att vi i det skedet också flyttade till mina morföräldrars gård utanför Eskilstuna. Och där var det utrymme. Och då hade jag som tur var en förstående pappa och mamma. Accepterande. Så att där blev det då en 80 kubikare. Någonstans i krokarna när jag var 8-9 år.
Cross, PV80.
Nej, det var ju en sån här sexväxlad YZ80 direkt. Det var första. Det var rätt vasst. Ostrypt på den tiden.
Men har din pappa någon motorbakgrund eller intresse bara? Eller?
Ja, men jag tänkte det fanns lite beröring där med Volmar. Och det är Andreas pappa då. Du snackade om, var det rally för din pappa eller?
Ja, exakt. Där? Framförallt rally i början. Ja. Men även lite banracing med bil då.
Ja, min pappa körde bilorientering. Han körde lite rally. Jag tror han körde lite istävlingar också. Men det var ju mest fyra hjul. Han körde hundkoja, vet jag. Och den var rätt vass då på den tiden. Det var ju liten och lätt och framhjulsdriven. Han har alltid varit snabb med bil. Eller gjort grejer med bil som jag aldrig kan drömma om att göra. Det var ju... Alla ville åka med min pappa när vi växte upp. För det var ju liksom... Ja, det var alltid bakhjulsdrivet och bredställ så mycket det gick överallt.
Det håller nästan i sig, va? Jag har hört talas om att han är nästan värre i trafiken än vad du är.
Ja,
och jag faktiskt. Har ju åkt med dig rätt mycket.
Ja, och då har jag ändå lugnat ner mig. Men han har nog oförlöst fortfarande.
Han har kvar det där.
Han skulle behövt tävlat mer, tror jag. Men han körde också motorcykel. När de växte upp där så var det sån här... Heter de Monarch Blue Stinget kanske, och den där stilen på motorcyklar.
Så ja, att, kanske silverpil.
Lite bakgrund var det. Så att den där YZ80, den skulle alltid värmas av min pappa då. Och då var ju aldrig någon sån här, så här kör man lugnt och fint, utan det var så fort det gick.
Direkt.
Men
direkt.
Du kunde köra hemma på godset, ni la en slinga runt ladorna. Och...
Ja, jag hade egen bana eller olika ställen att åka på. Där i någon hästhage fick jag, och någon skogsbacke och lite grusvägar var det också. Och lite åkrar på vintern, och det var ju rätt fritt. Det var gott om plats att åka på. Så det var en stor hjälp för mig, en räddning. Jag åkte nog motorcykel lite varje dag. Och tillägga där, eftersom jag inte var så rörlig så var det ju rätt mycket åkning. Jag fick ju ha fötterna på fotpinnarna. Jag fick ju ha balans.
Hade du några kompisar som kom över? Blir man inte rätt populär när man har de där faciliteterna.
Jo, man blir ju det, men det var ändå lite avsides och det var lite jobbigt att ta sig dit, och det var några få som tog sig dit, och då körde vi. Och då blev ju mycket den här varianten att ta tid. Man åkte på min hoj och sen så tog vi tid på olika slingor och så tävlar man mot varandra då. Men det var några få som gjorde det där, för det var ändå inte... Jag var också lite kanske restriktiv i det där, för jag... Det här var ganska nära ett av områden i Eskilstuna där det var lite livat, och man ville inte riktigt att det skulle, folk skulle veta att man hade grejer där ute, utan det var mera, några få utvalda som man fräste runt med där. Så det var mycket på egen hand, mycket på egen hand.
Och hur gammal var du ungefär när detta?
Med motorcykel där?
Ja, när du fick den där första.
Ja, jag skulle säga att det var en 79, det kanske var 80 då.
10 år då?
Ja, 10 år. Hade kört lite grann på den här, på testande motorcyklar innan, men ja, 9-10 år var jag.
Och hur länge höll det här i sig? Fick du en ny, större motorcykel?
Ja, eller? Men jag körde den här YZ-en, jag hade någon KX80, och sen, men sen i det här, alltså det hände, jag hade ju jäkla otur med grejer, får man väl säga, för jag, när jag väl fick släppa mina kryckor, så bröt jag mitt friska ben, underbenet, tvärt av. I en olycka. Och då blev det så här, då blev jag lite skraj för de där crosshojarna. Så då växlade jag lite med trialcykel. Så jag hade trialcykel och så tillbaka till crosshoj och så tillbaka. Lite olika typer av motorcyklar under en period där. Och alltid bara hemma. Alltid själv. Aldrig mot någon annan nästan.
Men berätta lite mer, du bröt benet på, när du körde hemma på gården.
Nej, det var ju sån där, nej, det var mer en olycka. En sån här stor... gunga med lastbilsdäck som, jaha, hänger i fyra kedjor.
Så det hade ingenting med den här krossen att göra?
Nej, det var inte motorcykel och lyckor. Det var en sko i skolan. En kompis som tappade balansen när vi gunga, och jag puttades av den där och satte ner foten, och så kom gungan och slog av hela benet. Jag var muntert. Jag hade precis släppt kryckorna. Jag hade gått på kryckor 5 år eller vad det var. Nonstop. Och så sa de till mig så här, nu, det enda du inte får göra nu, det är att bryta benet. Nej, det är ju ingen risk, tänker man liksom. Hände bara några månader senare. Ja, jag tror inte ens att det var några månader. Det var strax efter. Och det friska benet, det enda ben jag hade använt i 5 år, det bröt jag. Ja,
det var, då, jag började sucka ju nu. Då var det bara 6 veckor till då?
Ja. Nej, men det var ju inte det. Det var 10 veckor. Det var värsta stället. 10 veckor med gips var det.
Då fick rullade du bra i... träning åtminstone för andra benet.
Det var inga problem. 10 veckor, det var ingenting, tyckte jag då. Liksom i gång på kryckor.
Rullade in ner för dig alltså?
Ja, det var faktiskt.
Var det rullstol då till och med? Eller kunde du?
Nej, jag var rädd för det. På riktigt så blev jag det. Jag trodde att det skulle bli det. Det var nog några dagar rullstol. För det där, på sjukhuset var det nog rullstol ett tag. Och sen blev det kryckor. Ja, och sen blev det något halvår till där innan det där benet var okej. Okay. Komplicerat vill jag säga. Du hör ju att jag har nästan förträngt det.
Ja, jag har ju aldrig brytit någonting, men jag hör ju att det där måste ju varit rätt jobbig period för dig.
Ja, det var det faktiskt. Men det var ju tur ändå med det här med motorcyklandet, för det där gjorde ju att, och cyklandet, och jag var inne på det, men det gjorde ju också att jag var tvungen att utveckla balans, och jag hade någon slags sån här, du pratade om det, Andreas, när du berättade om dig själv, det här med att du är ganska ointresserad att köra om du inte har tidtagning på. Men jag hade någon tanke, eftersom jag var mycket själv, så var det var inte ens någon som tog tid på mig, utan då hade jag som målsättning att kanske åka mina varv på min slinga utan att sätta ner foten en enda gång, eller att göra den där sladden med samma känsla varv efter varv, eller att bromsa på samma ställe. Det är lite liknande tankesätt.
Ja, absolut. Man får förbättra hela tiden.
Ja.
Det var inte så att du åkte ut ett visst klockslag och sen såg du när solen gick ner. Liksom.
Nej, ibland var det så. Nej, jag åkte nog mycket, periodvis. Men det var mycket sådana där. Hitta på egna grejer, balansera. Cykla på bakhjulet, åka på bakhjulet, kolla på lite markeringen i naturen. Ja, då blev det så långt. Blev det ettan, blev det tvåan, blev det trean, blev det fyran. Kan man åka alla växlarna?
Så att jag åkte, ja, så. Det här höll du på med alltså till du var 16 då?
Ja, fortsatte väl när jag tog körkort. Då utökar man bara reviret. Det var en stor...
Men om en 16, då började du köra...
Då blev det gata.
Då blev det riktig motorcykel.
Ja, det blev. Och det var nog så faktiskt. Tänk efter det här, så var det nog inte så mycket mer i huvudet där. För det blev ju så enkelspårigt. Jag kunde ju inte hålla på med någonting annat
riktigt. Ja, men jag känner igen det. Brudar och motorcyklar.
Ja, det var nog så.
Korvkiosken i Eskilstuna.
Ja, och mycket där att man skulle vara, utmärka sig, synas, höras. Jag hade ju någon dröm. Det var ju även en period där 80 någonstans tror jag läste min första bike till exempel. Jag var på MC-mässan i Stockholm. Vi var ju faktiskt på Anderstorp från 81 och kollade på GP500. Det var ju årets höjdpunkt. GP500 och MC-mässan. Det var ju de två grejerna. Och sen läsa bike, alltså varenda nummer. Så i tidningsställ, numrerat liksom och läste om igen. Alla tester, alla liksom, all data, allt.
Du har koll på alla hojar från början på 80-talet helt enkelt?
Ja.
Jag vill bara fylla i att den första bike kom ut 1979, så att du var med tidigt i inledningen av den tidningens epok.
Så det var stående julklapp där, årsprenumeration av bike. Och det är ju roligt i efterhand sen när man träffar alla de här journalisterna och de här som startade upp det. Och, ja,
Har du dem sparade?
Nej, det hände en jobbig grej där långt senare. Men mitt barndomshem brann upp. Så, och där var mycket av det här. Det var innan jag hade liksom hade utrymme och flyttat med grejer. Så allt sånt där brann upp tyvärr. Annars var det ju som obrutna årgångar i många år. Flera tiotals år faktiskt.
Jag är lite nyfiken på, du tog körkort, vad var det för hoj? Eller hojar?
Ja, det första var en, det där var lite diskussioner hemma vill jag minnas. Och de hade ju mina föräldrar sett hur jag körde med cykel, de hade sett hur jag körde med krossen och med trailhojen. Och ja, det var ju inte så där helt populärt att släppa ut på gatorna. Och det fattar man ju faktiskt. Jag har ju barn själv nu. Och
i den åldern nästan, va?
Ja, exakt det här går man att fundera på.
Ska han få en motorcykel?
Ska han få göra det? Ja, och trafiken och allting. Det var ju mindre trafik får man ju tänka på den tiden. Men ja, det var ju mera gudsförsyn ibland. Men jag tog körkort Honda MTX 125. Tvåtakts offroad-cykel. Sen var det ju DT 125 hade jag också. Jag fick inte ha landsvägshoj. Det var det som var dealen där. Och sen bodde vi ju som sagt var lite på landet. Så jag gillade att köra. Jag körde rätt mycket grusvägar faktiskt. Och mycket bakhjul och mycket baklänges. Och mycket sån här fix och trix.
Baklänges? Arto Nyqvist
alltså. Det var ju han som var. Han var ju en av, vad heter det? Så jag hade ju en sån där. Jag höll ju på att balansera med cykel också. Och lärde mig. Det var ju enklare att lära sig cykla baklänges. Än att lära sig cykla på bakhjulet. Så det där lärde jag mig tror jag på en kväll. Och det där var ju lätt att ta över till motorcykel. Då behöver man ju liksom inte ens trampa, utan nej, det funkar bra att köra baklänges. Men det gjorde man ju inte liksom. Det var inte mil det handlade om, utan det handlade ju om liksom, ja, någon sträcka här och där.
Fram och tillbaka på Storgatan.
Ungefär så. Och så såg det lite coolt. Vi testade även det här med att hoppa av, som Arto gjorde, åka bakom på vintern. Och det funkar ju liksom. Men sen var det problemet att ta sig upp igen. Det fixar inte jag. Utan då fick man åka tills det stannade istället.
Men det måste ju bli ett och annat blåmärke. Det här lär man ju. Under inlärningsperioden brukar ju inte. Man brukar ju ligga på rygg när man ska lära sig åka på bakhjulet. Och det här du beskriver nu. Det låter ju som det har legat en annan liten hög.
Oh, det hände faktiskt. Jag har ett par cyklar där som var lite problematiska och få ordning på. De hamnade båda i villaträdgårdar i närheten av den här stället jag växte upp då. Och det var en familj fick en cykel upp nästan i sitt middagsbord där en eftermiddag. Kom på trean. Jag la i precis i trean och sen blev det för högt. Och så tänkte jag, jag måste bromsa ner den här, men du vet, allting gick lite för snabbt och jag var lite för långsam. Och sen bara låg den där inne i äppelträdgården i villa. Så jag fick en utskällning av den där familjen såklart. Jag kunde knappt röra mig, låg kvar på gatan utanför där.
De har ju såklart sett vad som för sig gick, för du har väl åkt fram och tillbaka där en stund kan jag tänka mig.
Liksom. Antagligen. Och en annan incident, det var ju, den hamnade inte i en trädgård, men det var också i en villaområde. Men det hände inte obemärkt liksom. Och det var innan jag hade körkort, så det var också en problematisk händelse. Du vet, den var lånad. Jag tror att jag var femte ledet på den här motorcykeln och den gick jag runt med och blev smuler av.
Ja, jag ler här, men jag känner ju igen mig själv här du berättar.
Så att jag hade inte den där, det var inte som, alltså jag tyckte det var som frihetskänsla på något vis, den här åkningen. Det var sladdandet, det var bakljusåkat, det var accelerationerna och det var balansen. Jag hade ingen egentlig, jag hade inget fokus på det här med tider överhuvudtaget.
Mm. Och så var man ung och vild och lite klantig dessutom. Jag känner igen det här precis faktiskt.
Så det där, ja, när jag växlade upp sen till tung, var det också så offroad-cykel, enstonka, DR600. Och det enda som var med den, det var att det där bakhusåket gick lättare. Man hade mer pulver, lättare att sladda. Allting var ju bara, åh, är det så här lätt liksom effekt? För då hade man ju åkt tvåtakt 125 och aldrig kopplat upp och bakut utan bara liksom smygit upp den. Men det är ju ett kortare register att åka i. Och man fick ha den högre för att det skulle funka. Så att 600 var det ju så här, den åkte jag inte många meter på med hjulen i backen liksom.
Utslitet bakdäck.
Utslitet bakdäck.
Nytt framdäck.
Nytt framdäck. Dåliga packboxar i gaffen. Och sen var det, hade jag även för säkerhets skull en speedway-ljuddämpare som var lite rensad. Så den lät ju, man hörde den tvärs över stan. För det vet jag när jag lånade ut den till polare.
Hopp.
Ja, inte diskretaste cykeln. Nej, så det var lite sånt där som blev. För min
gata.
Del. Gata, ja. Och 1100R blev det sen vid 20-årsåldern. Och det blev ju ännu lättare att åka på bakhjul. Det fanns ju hur mycket effekt som helst. Så då var det så här, då blev det mera, ja men nu ska jag sätta världsrekord i att åka på bakhjulet. Fort. Jag vet inte, det låg någonstans runt 200 i hastighet på den tiden. Det här är ju länge sedan. Så vi höll ju på att montera bort kåporna på dem där så att det skulle gå lite lättare i vinden. Och, ja, sen låg vi och matade på stora ytor. Öppna ytor.
Flygfält.
Ungefär så var det faktiskt.
Hade ni någon sån här flygfält eller reservbas där ni kunde smita bort till? För jag vet just Eskilstuna, Kjula och de här.
Det är ju där. Kjula är ju ett flygfält och bredvid där. Ja, men vi hade även på E20, gamla E20 var det en flygfältsraka på, sån här breddad. Och sen så var det just utanför flygfältet på en lite mindre väg som de också byggde i den perioden en flygfältsraka. Och där fanns det ju yta, där kunde man åka alla växlar. Skulle man gå runt så var det kändes ändå inte som att man skulle mista livet, utan det kändes som att det fanns yta att åka av på.
Fick ni vara i fred då? Eller kom lagens långa arm och la sig i era? Ni var väl ett gäng kan jag tänka mig.
Ja, det var några stycken där som åkte. Ja, nej. Jag har alltid varit lite diskret. Precis som man känner sig ovan att prata om sig själv så här. Så att, ja, men vi var där, drog några repor och sen så drog man vidare. Inte höll sig där så länge. Och det fanns ju inga sociala medier. Det var ingen liksom, det var inte att man la ut att nu bränner vi där och nu gör vi det här. Utan där gjorde man ju skymundan. Det fanns ju inga, bevis på det där. Det först nu. Nu är det preskriberat.
Ja, exakt. Ja, men vad gjorde du samtidigt då? Du kan ju inte bara ha åkt motorcykel de här dagarna när du var 20. Du måste ha jobbat, pluggat.
Jag jobbade på ett lite ströjobb där i bland annat skola. Efter avslutad skolgång.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
oklart. Men det var ju, igen då med min sjukdom, mina läkare var ganska tydliga med att du måste skaffa en utbildning. Du kan inte ha ett jobb där du sliter på kroppen. För det är nog problematiskt ändå med det här benet då. Svårt att hitta någon riktning då när man är 9 och får höra det här. Men det blev till slut, jag trivdes på skola och då blev det lärarutbildning där någonstans runt 20-årsåldern, 21. Så jag jobbade bara ett par år efter gymnasiet. Sen kom jag in på lärarutbildning i Uppsala, så då blev det flytt dit då. Ja.
Du och hojen.
Fortsatte ha motorcykel. Fortsatte och, ja, det blev så. Plugga. Och därmed blev det ju inte heller aktuellt med den här... Med den här racekarriären, den fanns ju alltid, intresset fanns. För det där hade dragit igång, minns inte om det här, om du har koll på det här Sandy med bandagar. När blev det aktuellt i Sverige?
Ja, jag försöker dra mig till minnes, men första sporthojen värd kallas en roadracinghoj, det var ju faktiskt Suzuki som kom 85. Innan dess så var det ju bambustaket man åkte på och modifierade. Om det inte åkte riktigt racehoj. Men i och med att motorcyklarna mer och mer liknade superbikes, alltså roadracingmaskiner, så väcktes ju intresset för bandagar och SMC, avrostningskurser och så vidare. Så att ja, någon gång 90-tal, början 90-tal, så kunde man alltså anmäla sig och åka på bandag. När jag började med roadracing, hade du inte licens, då kom du inte in på banan. Och licenskursen var en gång om året i början av året, i april ungefär. Så hade du missat den, då fick du vänta med att köra bana.
Jag tror det här stämmer. Och jag hade nämligen en G6R 1100. Och det var just, det var ju 750 som kom först, 85. 86 kom 1100. Och då var det ju mest, i och med att jag åkte på gata, då var det ju street race. Och det var ju den cykeln som gällde för rakt framåkningen. Så man hade ju sånt här kort Vansenheinz och Mikuni, någon flat slide för gasare där och trattar och grejer på de där cyklarna och mycket så här gasar rakt fram, men jag tyckte det var ganska oskärmigt för det var ju bara liksom igångsättningen och sen åkte jag ofta de där racen på bakhjulet då istället för att göra lite roligare.
Det var väl lite så här stans snabbaste hoj, ja. Tidningen Bike sponsrade, de åkte i Upplandsbro och det på Bromma och säkert nere åt er också.
Det var lite, vi körde mest egna, ja, Västerås var ju mycket där med motorspeed och sen var det ett stort gäng i Uppsala också som åkte faktiskt. Så det var lite sån där race, men jag var inte så, jag tyckte inte det var så roligt. Men då fick jag höra, när en kompis, min bästa kompis köpte en ZXR 750 då, 91 när den kom. Den var en ganska exklusiv cykel då, den där med slangarna uppe. Den var dyrare än de flesta 1100 som man kunde köpa då. Och då ingick det, Kawasaki hade bandag tror jag på Svista som han åkte och var helt såld efter det på bana. Och då lyckades vi luska fram att det fanns vissa sådana här bandagar. Så att det stämmer någonstans när 90-91 så blev det, då åkte jag med den där 1100 på bana.
Jag tror man öppnade upp rätt tidigt på Svista att varannan tisdag så var det faktiskt gatcyklar försäkrade, godkända, så fick köra på banan och sen var det racehoja tisdagen efter det.
Mm. Jag tror att det var Svista och sen var jag även på Gelleråsen ganska tidigt.
Så första gången du körde bana, det var någonstans när du var 21-22, ja. På Svista?
Jag blev osäker här om det var, nej, kanske till och med att det var Gelleråsen. Hade de inte de här, det var inte Bike Week på den tiden, men det var Gelleråsen eller Svista, någonting var det. Och 91, kanske 90, nej, 91 var det, 91 skulle jag säga, 21, 20 var jag, sent, med ja. Dagens, med dagens måttmätt, om man tittar på de här GP-stjärnorna, som, då är de världsmästare ett par, tre gånger.
Ja, men sen då?
Nej, men det var tidigt jämfört med kompisarna, för det var ju liksom, det var ju de som tävlade i speedway var det ju Eskilstuna, eller så körde man ju cross, men det var ju nästan ingen som körde racing, det fanns, existerade ju knappt. Så det var ju hyfsat tidigt bland de som åkte gata och köra som banåkning. Och jag tyckte, jag blev ganska fast i det där direkt och tyckte det var roligt.
Och du körde med din G6 1100?
Ja, och jag tror att det var så här. En av de första gångerna jag var där och åkte så var det någon som åkte så fort med, det måste ha varit året efter, 92. Då hade CBR 600 uppdaterats, så den var ganska modern då, även... Ja, den gick i raceklasser vill jag minnas, de 600-klasser.
Ja, Supersport körde den. 90 tror jag den kom, den här Hondan som var bra att köra, ja. Supersport.
Jag tror att i efterhand så tror jag att det var Stefan Folkesson som var på banan och åkte. Om han hade börjat tävla eller om han hade körde med en gatreggad sån vet jag inte. Men jag tänkte att oj vad fort man kan köra med den där lilla hojen. Och då höll jag på och bröt med den där 1100 och tyckte liksom ja, det går fort på rakerna. Men man hade ju inte en chans i bromsningar eller någonting. Så året efter köpte jag en 600. Seberg 600. Av den anledningen då. Men det var ju lite svårt kombinerat. För vi åkte ju samtidigt Europasemester. Så var jag brände ner till Spanien på den här 600. Med skjuts och packning och grejer. Och fräste runt i Pyrenéerna. Och tränade borta till Alperna för säkerhets skull på samma resa. Jag tror jag brände 800 mil på 2 veckor.
Hur finansierar man det då när man pluggar samtidigt?
Oklart.
Ja, oklart finansiering. Nej, vad tänker du på? Håller jag på att säga.
Nej, men köpa nya hojar varje år, bränna ner till Europa. Det är inte många studenter som brukar göra det.
Nej.
Förstående nej. Föräldrar kanske?
Från början var det det. Jag måste ha fått en startsudd. Men sen var jag jäkligt gnetig med pengar. Alltså, jag jobbade alltid extra. Jag har alltid haft extra jobb sen jag var 14. Och sparat varenda krona och nästan enbart lagt det på hojar. Så att jag tror att det var så det finansierades.
Men vad jobbar du med? På lokala bensinmacken?
Ja, eller? Sjukhus, städa, psykavdelningar, på...
Beckomberga?
Nej, men det blev Eskilstuna blev det som olika. Så att konstant extra jobb.
Man kan säga så att han jobbar med människor.
Det fortfarande låter dessutom.
Låter kanske bättre. Ja.
Det passar Tobbe.
Ja, men det var mycket så. Jobbade varenda ledig tid. Liksom. Inte varenda, men stora perioder. Sommarkollo för barn och ungdomar. Såna här saker. Så det är sämre. Det var inte många pluggkompisar som hängde med på de här Europaresorna. Det var det inte. Det var andra.
Hur länge hade du kvar den här Hondan? Och det lät som du gjorde enstaka bandagar, men när började du åka mer regelbundet då?
Ja, men det var ett antal år. Det var ju, jag tror du var inne på det där med Nürburgring när vi snackade Andreas. Och ihop med de här resorna så var det ju också då att då hade ju GP 500 tagit sig iväg från Anderstorp. Eller det var inga rättigheter där längre. Så då gick ju närmsta racen och kolla var ju Assen. Så alla de här Europaresorna som jag gjorde, de var ju också ett syfte att se ett GP. Så då var det på Assen några år, åkte motorcykel dit då. Och så fortsatte vi ner mot Nürburgring och sen fortsatte man till Rivieran eller till Pyrenéerna eller till Alperna eller till Centralmassivet eller till, ja, vad det nu fanns, berg och väder. Så var mina somrar.
Vi tog ju lite under den podden om mig där, men var du på alla GP:n i Anderstorp? 80, vad sa du att det började sen? 81?
81.
81 till 90?
Mm, jag var på alla där. Från 81. Från det första jag var på där till 90. Och sen var jag då, sen var det väl Superbike-VM?
91 och 93.
Ja, då var jag på dem.
Endurance-VM?
Endurance, nej. Det var jag inte på då. Och det var ju tur med tanke på din berättelse. Den läste jag om sen i Bike. Det var ju inte mer rapportering. Det var ju en månad senare fick man höra att det hade regnat där. Det var ju tur.
Det hade regnat lite, ja.
Ja. Mm. Så den var jag var inte på Endurance faktiskt.
Det var en hemsk helg. Det var i princip bara några timmar på eftermiddagen kvällen som det inte regnade. Sen bara öste det ner.
Men jag kom på en rolig grej. Det var ju inte så att det här GP-intresset minskade. Alltså jag var så fascinerad av ljudet, av dofterna, av farten, av... Och sen såna här spektakulära förare, Randy Mamola, åkte på den här tiden liksom, och Brestel, ut på gamla start- och målrakan. Det var såna fascinerande grejer.
Får jag berätta en sak?
Ja, gör det.
När vi var i Austin återigen, nu är det andra gången jag tar upp Austin här i den här podden, som vi var i förra året, vi tre. Då pratade du faktiskt lite med Ken Roberts ju. Och påminner honom om den här incidenten. Var det med Freddie Spencer? Var det 85? 83? 85?
83 på Anders. Sista rakan.
Ja, efter flygrakan. Ja, när de var ihop lite grann och Freddie Spencer vann ju det racet och sen vann han ju hela mästerskapet.
Och den såg jag live.
Exakt, och det sa du ju till Ken Roberts.
Ja.
Dra den historien.
Ja, men jag frågade honom hur... För han förlorade ju mästerskapet på den där omkörningen. Ja. Han var ju ute utanför banan. Och jag hade ju scoutat var man skulle stå på banan för att se maximalt utav banan. Så vår läktarplats där, jag vill minnas att det inte var numrerat. Ja, man kanske köpte numrerat förresten. Man kunde boka det då. Och det var ju på den här, på hörnet på den läktaren som den första läktaren när man kommer på den korta rakan innan gamla start och mål. Alltså efter flygrakan, höger. Och sen första läktaren längst upp på hörnet, där stod jag. Stod upp, högst upp. För att se liksom så mycket som möjligt.
Mellan då norra kurvan och Atlaskurvan.
Ja.
Eller om man tar postering så heter de ju Bertil till Bertil Cesar.
Ja, där har vi riktiga benämningarna. Då där stod jag och såg den här inbromsningen. Och Roberts reaktion på det här, det var väl ungefär att han var ju inte nöjd. Han blev ju förbannad. Han var ju förbannad fortfarande.
Över den här incidenten. 2019.
Ja, och han sa ja, på den här tiden var det ju inga kameror och grejer. Nej, han körde ju inte schysst liksom Spencer i det där läget.
Och då träffade vi ju båda de här samtidigt. De var ju inne hos Alpine Stars när vi var där också.
Ja, så jag snackade med Spencer om det där också. Och han tyckte bara att det var som en racing... Racing incident ungefär.
Den var inte snygg. Jag kommer ihåg den, jag var ju där också. Och det var ju en tävling kvar efter det här, jag skulle veta. Jag tror det var på Imola faktiskt. Och Roberts vann det racet, men i och med att Spencer hängde som en igel i bakhjulet på han så tog han ju hem mästerskapet. Och det fanns ingen som kunde backa upp Roberts och klämma sig emellan, för det var så tajt. Så att idag hade ju inte Spencer kommit undan med den där.
Nej.
Och vet du, nu, jag har ju resultaten uppe här. Har ni sett? Jag har ju det på tv bakom mig, så ni kan ju inte faktiskt se dem. Han vann alltså, det stämmer det som ni säger, Spencer vann i Anderstorp.
Mm.
Och sen blev han då två i San Marinos Grand Prix. Och det gick ju då på banan som heter Autodromo di Dino Ferrari. Och det lär ju vara Imola, precis som du säger.
Ja, just det.
Så ni har rätt, minnet sviker inte. Nej. Jag var ju inte ens född då.
Nej, men det där var ju starka minnen. Och som sagt, det var det enda... Ja, det var riktiga ljuspunkter på året.
Ja, jag tycker det var roligt i alla fall när vi att du fick fram den incidenten.
Ja, det var jättekul att passa på att fråga. Och det är ju det jag menar, det är ju någon sån där... det är ju väldigt roligt att få uppleva det nu och kunna ställa frågor till de här hjältarna som man hade när under uppväxten.
Jag tycker det är roligt att de fortfarande var förbannad.
Ja, han är lite kärv faktiskt, Kenny Roberts, fortfarande.
Jag har faktiskt också en kul grej med Roberts. Jag var ju på Suzuka jag har varit där två gånger, men jag var där när det var 40-årsjubileum. Och då hade de bjudit in Kevin Swans, Kenny Roberts och Mike Baldwin som vann det första Suzuka var där. Och då reste vi med Peter Karlsson, Peters evenemang. Det var jag och ett gäng där ibland. Och så Pelle Jansson. Pelle Jansson och Anders Andersson körde alltså Suzuka 8 timmars 1985 och var i VM-ledning i Endurance-VM när de kom till Suzuka. Och eftersom de körde en motorspeed-trimmad Suzuki när de kom till Japan och ledde VM för Suzuki då fick de en fabrikscykel, någon sån här XR51 som var handbyggd. Och Kenny Roberts var där och... Pelle och Anders slutade åtta till slut i alla fall. Men Robert och jag tror det var Tadahiko Taira. De ledde racet när det var 20 minuter kvar på en sån här YZF blå Tech 21 sponsad fabrikshoj. Och så stannar den där rackan. Och jag vet, Robert tydligen bara lutar den mot Armco-räcket och hoppar över räcket in i depån. Och han och Pelle Jansson... jag är lite som du, Tobbe. Jag gick fram till Robert och drog med mig Pelle och sa det här är Per Jansson. Han körde tillsammans med dig 85 här med Anders Andersson. Anders Andersson visste ju Robert för det var i och med att han jobbade så mycket med Lins. Men presenterade Pelle och Pelle sa till Robert, jag kommer ihåg att din cykel paja. Och Robert, han var så jävla skön där. Jag har det här inspelat på video att oh, that's piece of shit bike. Du vet, han körde ju tvåtakts 500. Tyckte det där var en sur fyrtaktar. It was more sound from the airboxen than from the exhaust and slow bike. Liksom han verkligen bara öste skit över den här fabrikshojen som vem som helst hade velat lägga vantarna på. Liksom. Så att, då, han kommer ihåg Roberts. Han hade inte mycket gott att säga om den där. Det var ju en tidig superbike, ska man ha klart för sig. Men han är ju rolig, han bjuder ju på sig själv, Kenny Roberts, verkligen.
Liksom. Ja, verkligen. Och lite opolerad som sagt var också.
Ja, verkligen. Liksom. Men tyvärr har vi inte pratat så mycket, för Kagayama kom förbi och fick syn på Roberts och drog in honom i hospitalityn han hade bredvid där. Och där inne stod ju Swans redan, och vi skulle ju smita med in där i samma andetag, men vi vågade väl inte riktigt här.
Nej, men det är spännande att få prata om de där grejerna i efterhand. Där. Men, men det som hände sen i alla fall efter Anderstorp-eran, det var ju just att GP:et flyttade ut i Europa. Och jag tror att det var där också som jag insåg att, ja, då hade jag till dess åkt med min pappa och min släkt på race. Och vi var på mycket olika typer av motorsport. Mycket rally och mycket såna här saker. Och jag hade nog... Jag hade en tanke om att jag skulle se VM i olika discipliner. Och jag ville ju gärna hålla fast vid GP 500. Och då var det som sagt var Assen där. Och då blev ju det en nivå till. Man tyckte att Anderstorp hade varit stort. Men då var det ju under TT Week. Och det var ju så mycket folk. Och det var så... Ja, det blev en helt ny nivå på hela evenemanget. Så där någonstans var jag ju... Då var jag ju helt fast i det här med att man... Jag tror till och med att vi vid det tillfället, jag var där första året, då tror jag vi lyckades komma in på banan och åka på, eller det vet jag att det var. Vi åkte ju med landsvägshoj där på banan under veckan, någon gång. Jag minns inte hur det var. Vet, efter avslutad tävlingsdag, någon grind stod öppen och där fanns det möjlighet att åka in. Ja, det var ju såklart man gjorde det då.
Mm. De kallade det där TT Speed Week och jag tror de räknade in över helgen 250 000 åskådare just på Assen. Och det var ju en folkfest. Det brukade ju inledas med EM och sen tror jag det var klassik där mitt i veckan. Och sen så började väl GP på torsdag, fredag och lördag körde man alltid tävlingen på, skulle vara klart för oss. Så att jag körde ju EM där 89 och då kom vi dit, kommer jag ihåg. Vi var på Knutstorp på helgen och sen åkte vi direkt på kvällen efter målgång till Assen. Och så började vi träna på måndagen på Assen helt enkelt. Mm. Och sen var det full fest. Och det fina var ju att man hade ju tillträde in i depån eftersom man körde EM. Det var inte så att passen slutade gälla utan vi kunde ju gå in där under hela
helgen. Så var det inte när jag körde EM 03 och framåt, då var det...
Nej, det var väl annorlunda Forbidden. Kan jag tänka mig. Jag har suttit på taket på min buss på Assen och sett Randy Mamula slå runt med Kagivan ut på rakan. Mäckan hade glömt pumpa upp bakbromsen eftersom man skickade hjulet. Så den gick för högt och han tryckte på bromsen men den bottnade bara. Men de lagade den på gridden så han körde racet. Det var inte så mycket skada. Men det var sevärt.
Ja.
Och så fortsatte det.
Så fortsatte
det. Sen tog du examen.
Utan mål och mening där. Men pluggandet var... Jag hade ju ändå en tanke om att ta examen. Så var det ju. Men det här gjorde ju att också det här med hoj... Det var två grejer som bromsade att jag inte testade bana eller raceade innan. Det ena var ju höften där. För jag var lite orolig, som Sandy var inne på, att det skulle inte vara bra att ramla eller krascha då. Och det andra var just att jag tänkte att det känns inte rätt att racea för lånade pengar. Man lånar ju pengar att plugga och ja, visst jobba extra, men det, på något vis så täckte ju inte det vad jag trodde att det skulle kosta att resa. Och sen fanns det faktiskt en tredje stor hake för mig, och det är ju det här, det har ju du sett också, tummen mitt i handen. Jag har ju måttligt, för att inte säga noll intresse av att mecka själv.
Nej, det kan man väl säga, att teknik är inte ditt främsta område i livet. Nej,
det är verkligen inte. Och det är ju en stor hak. Alltså jag blir så avundsjuk när du berättar hur du har liksom plockat isär din motorcykel där. Och inte bara, det är inte bara byta hjul, utan det är ju liksom, det är ju molekyler, det här klassiska.
Som man säger.
Och planat, vad snackar du om förra gången? Plana toppar eller vad var det?
Fräsa toppar.
Det minsta man gör, det handlar ju om att rikta vevaxlar och tajma vevaxlar. En tvåtaktare med ett squishband. Det är faktiskt hjärnkirurgi i motorteknik kan man säga.
Ja, det vet jag kanske inte, men det är... hyfsat komplicerat, ja. Det är det.
Och där är vi så långt ifrån varann som det bara går.
Ja, men det är vi ju. Det vet jag ju. Och det gäller ju all teknik med dig.
Ja, och det är både ointresse och från början så här lite...
Ja, men alltså du kan ju lära dig om du verkligen hade velat. Så kan du, men intresset finns inte och bakgrundsinformationen kanske inte har gått in heller.
Nej, antagligen inte.
Ja, men man måste ju ha lite grundläggande kunskaper.
Ja, faktiskt.
Hur enterknappen ser ut och så.
Ja. Nej, det där går inte.
Nej,
det går inte in.
Jag vet.
Där har vi någon slags dysfunktion.
Men nu... Du är den sociala och jag är den tekniska.
Ja, så det är helt klart. Det märker man också i era sändningar när ni kommenterar MotoGP. Att det är inte Tobbe du bollar över frågan på hur det funkar i den tekniska biten.
Nej.
Men du, nu går vi vidare till hur började du tävla och när och varför?
Ja, men det låg ju latent där. Jag tog examen 96 på vintern. Och i samma veva där så var det en... det var ju motorcykelmässa. Det var ju stående i Stockholm på den tiden. Årligen, Älvsjömässan. De här bandagarna, de utvecklades ju under 90-talet. Och den absolut vanligaste banhojen, också billigaste gathojen utav de stora, det var ju Honda Fireblade under den perioden. Så det var ju överlägset flest Fireblades på gatorna. För de var ju original då i 50 hästkrafters version, vilket gjorde att försäkringspremierna var ju modell Honda Monkey Bike ungefär. De var billiga att åka på gata.
Men och sen, strypningen gick att ta bort.
Ja, strypningen gick att ta bort. Inte för mig då, men det var någon som hjälpte till med det där, antar jag. Så var det ju. Den åkte ju bort. Och sen var de där väldigt... Det var ju en helt ny era med motorcykel som kom då med den där. Den var lätt och den var lite var mindre kubik än 1100-erna. Och det kändes som att åka en cykel då i sammanhanget. Så att den blev väldigt populär. Och då var det faktiskt... Du nämnde ju en hel del namn när du pratade om din karriär. Då var det Roland Norlin utanför Örebro. För övrigt då bekant och vän med just Pelle och Börje Jansson där. Han hade någon tanke om att dra igång en racingserie med just nybörjare. Han ville ha in mer förare i road racing. Och då skapade han Fireblade Rookie Cup. Upplägget var att köra ihop med Scandinavian Open som gick i Sverige.
Norge, helt Danmark. Nystartad 96 Scandinavian Open.
Ja, och 97 var det här då. Jag mötte honom på MC-mässan. Då hade jag åkt mycket banåkningar. Jag hade sett att... jag blev inte omkörd särskilt mycket på de där bandagarna längre utav gatåkare, var de än kom ifrån. Så det var min slutsats att nej, men det är dags att mäta sig mot några som kör snabbt på riktigt. Och då var det ju racing. Och så kom Rolle då, mötte honom där på MC-mässan och han pratade om den här Fireblade-kuppen. Han visste att jag hade åkt Fireblade på sådana här bandagar innan vi hade träffats vid något tillfälle. Och sa han, det här är ju en serie för dig. Där ska ju du köra, du kan hojen. Du kan åka fort, du vet vad det handlar om och ändå vet man ingenting på något vis. Men det där började väl gro på allvar då. Och sen så i samma veva så snackade jag med en annan kille ifrån Eskilstuna, Mattias Bokvist. Han hade också fått nys om den där serien. Han hade bil, jag lyckades ordna släp. Vi lyckades ordna en mekaniker tillsammans. Som skulle hänga med på de här racen då. 10, det var dubbelrace de helgerna. Så jag tror att det skulle vara 10 deltävlingar nästkommande säsong. Och jag då, förutseende som inte kan mäcka, köpte ny motorcykel, ny utrustning, allt nytt för att slippa göra någonting. För jag tänkte att det här är standard, ingen gör någonting. Så jag hade ju standardfjädring, jag hade gatdäck. Jag tror inte jag rörde en skruv på den där cykeln. Plus att jag åkte med den till Italien på lite mellanracen där på semester. Så jag rörde ju inte en skruv på den där cykeln den säsongen.
Men reglementet, vad tillät det i den?
Nej, men man hade ju fått byta till exempel, jag tror det var 16-tumshjul på den där fram. Jag tror man fick köra 17-tum och då fanns det ju plötsligt slicks. Man fick köra regndäck. Man fick byta fjädring, avgassystem. Avgassystem vill jag minnas att jag hade något annat då. Men i övrigt ingenting. Standardfjädring. Och jag tror inte ens jag ändrade på inställningarna på den.
Men däck där, man fick åka slicks alltså. Men du körde gatdäck.
Jag körde gatdäck. I torrt och regn, för då behöver jag inte bry mig emellan.
Nej, okej.
Det är jätteskönt. Det var ju ingen puls alls om det regnade. Och jag hade ju kört mycket regn i och med att jag hade åkt gata 25 000 mil. Och jag hade åkt vinter utan dubbdäck. Och jag hade åkt... jag brydde mig inte så mycket om det där.
Vad var det för resultat?
Jag kom tvåa i den här kuppen. Det var ändå skulle jag säga en 30-40 förare inblandade under året där. Och det var väl i princip pallen konstant alla de där racen. Utom när det regnade, då var jag just utanför pallen. Men det var ingen som körde Gatek som körde snabbare. Det kan jag ju säga.
jag
hade inte en krasch på hela året.
Inte?
Ja. Inte en krasch.
Vem vann då?
Mikael Hägerström från Falkenberg, eller Tvååker.
Mitt starkaste minne från den där kuppen, jag kommenterade ju en del åt Mike Luff det året när du körde bland annat. Jag kommer känna igen Mattias Bokvists namn. Det var någon som, jag tror han vann på Anders Torp, som åkte på bakhjul efter målgång och slog runt och skrotade hojet totalt. Var det Hägerström?
Nej, det var inte det. Det racet gjorde inte Hägerström så bra, vill jag minnas. För det där var, jag åkte just bakom på bakhjulet också. Jag såg den här vurpan live. Det var Tommy, säg nu efternamnet här. Ja, Larsson kanske han hette. Ja, en kille från Uddevalla i alla fall. Vi körde hela flygrakan på bakhjulet. Men då var det medvind åt det hållet. Och han, jag tror att han vann det racet och kanske jag var två.
Ja, jag tror han vann. Ja. Det här hände ju på gamla start och mål, vill jag minnas.
Men då hade vi kört hela flygrakan först. Och sen kom vi tillbaka då och rundade upp på gamla start och mål.
Framför huvudläktaren.
Ja, men då tänkte jag liksom att det här blir inte lätt. Jag hade åkt mycket på bakhjulet också. Jag tänkte, det här kör inte jag i den här motvinden. Liksom. Det var sån kraftig motvind. Och han slänger upp den lika häftigt som vanligt liksom, på rätt upp. Och den där cykeln tar ju luft. Så den flyger ju, den lättar ju upp och den flyger upp och ner i luften. Och jag ser det här, för jag åker ju bakom då och tänker att det där var inte smart beslut. Då landar ju cykeln på instrumenten och tanken och sen var det ju bara... Ja, det blev ju ingenting kvar den där.
Han är ju gott sällskap. Det var väl Bautista som gjorde likadant med Aprilia i Bruno ett år. Demolera hojen. Ja,
men där hade du ju nytta av att åka dina 25 000 mil på gata och på bakhjul hela tiden. För jag tror inte att jag hade ens tänkt tanken heller. För jag åker ju aldrig bakhjulet.
Nej.
Det har aldrig varit mitt intresse. Så att jag hade säkert gjort samma sak.
Ja, nej,
går det på ena hållet så går det väl på andra hållet. Men du som har varit med och kört det hela tiden, du vet ju.
Ja, jag vill minnas att det var så. För det där var ju problemet med vinden och de där kåporna. För jag åkte ju så mycket när jag var yngre. Så att sidvind var ju inte heller något vidare. För då vrides ju hela cykeln. Och det var därför man plockade bort underkåpor och annat där.
Men... Jag kommer ihåg det där tydligt. Det var rätt tråkigt för det var rätt trasigt, kommer jag ihåg.
Vad var detta Scandinavian Open alltså?
Ja, det var Scandinavian.
Gick den här Fireblade-kuppen tillsammans med Scandinavian? Ja. 97.
Mm. Och då körde vi race lördag och söndag. Lite kortare race. Inte så många varv. Men det var också för en tanke för att få racevana. Och det behövde man ju då. Jag var ju helt ny på det där. Jag minns att vi gjorde någon, det var ett träningsläger där. Det brukade väl vara på våren i Anderstorp.
Det var faktiskt, om inte jag minns helt fel, min far som började med det där. För han jobbade ju där då. Och startade det här träningsläget.
Ja, visst var det alltid på vårkanten?
Ja, det var alltid där. Det var väl där början på 90-talet eller mitten på 90-talet. Och 3-4 dagar innan första SM:et.
Ja, och då körde man även ett skojrace, ett testrace där. Vill jag minnas, det året. Och då hade ju, jag vet inte vad man utgick från, men jag skulle i alla fall starta i karusellen, för det var så många som skulle köra det där racet och jag var väl antagligen inte så snabb då, för det var ju raceförare där och körde. Så i karusellen i slutet, så min första sväng var ju vänster då.
Men, innan du har passerat startlinjen.
Ja, innan man har passerat startlinjen så var det en liten vänstersväng. Och sen tyckte jag att det gick bra det där första varvet. Jag passerade före på flygraken, jag bromsade om några så här. Men jag hade ju missat att det var uppvärmningsvarv. Så att, ridå ner.
Du vann uppvärmningsvarvet?
Ja, ja, ja. Och jag skämdes ju så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag tänkte att det var ju tur att man inte hade omkull någon. Eller
och hur märkte du det sen? Att det började viftas med gul flagg liksom?
Ja, det kom ju flaggor där sen när man kom till karusellen nästa varv. Och då var det på riktigt startuppställning. Jag kände mig så dum.
Men fattar de andra att du trodde att det var? Inte bara att du liksom körde på lite för att värma däcken?
Nej, jag vet inte. Det kändes fel i alla fall. Jag satsade i alla fall som att det var race.
Så det var har du avslöjat dig.
Nu har jag avslöjat mig. Men det var spännande.
Den här Fireblade-kuppen, det var ju många som gick vidare och var duktiga där. Hägerström nämnde det, han körde ju Superbike sen. Det var nog fler killar som kom upp och vart Superbike-stjärnor.
Jag körde ju vidare där. Ja. Stjärnorna. Nej, jag blev ingen stjärna. Men däremot så var det ju, Christer Minin körde ju.
Ja, det kommer jag ihåg.
Han vann, tror jag, året efter. Och sen var det, vad kommer mer ifrån Fireblade-kuppen? Minen är väl den
Ja, han är ju flerfaldig svensk mästare och dessutom kört endurance-VM och ja. Sådär. Så att,
men det höll i sig i alla fall. Och det var ju helt enkelt, det blev i alla fall många förare som sen spred sig vidare till Supersport 600 och Superbike. Så att Nog var det så att det kom in mycket gatåkare extra där.
Tack det var en bra plantskola och Rolle Norlin ska ju ha all heder som drog igång det här. Han brann ju för en riktig eldsjäl. Det var till och med så att det var väl Philip McAllen han bjöd in den här Isle of Man-hjälten som var på en av finalerna i Anderstorp och berättade om sin karriär då. Han var väl Hondas Fireblade-förare framförallt på Isle of Man då.
Det är ju lite det här som är kul också, för jag har ju 97 har jag inga starka minnen från att jag var just där, men jag var säkert på Anderstorp. Men 96 vet jag ju definitivt att jag var på Anderstorp, Scandinavian Opens första race där. Men det är det som är lite roligt, att vi har egentligen inte träffats ordentligt förrän vi började jobba tillsammans 2017. Men vi har ju varit på samma ställen från att jag var född egentligen.
Ja, men det är också det här med personlighet. Jag tror inte jag hade sett dig i... Du var väl och mäckade i ditt garage där. Jag gick runt och socialiserade. Snackade
med folk medan jag hade, var mäckare.
Ja, för jag hade inget att mäcka. Men det gjorde i alla fall att det blev... Det här blev i alla fall inkörsport till någon slags racing där. Och då,
men det här var 97?
Det var 97.
Sen då?
Då var jag 27 år blev jag där på hösten. Ja. Det är ju ganska sent.
Och sen 98?
98, men då var det så att de här som hjälpte till ifrån Eskilstuna, MC-garaget, Roffe hette han som ägde den och Jonas mäckade där. Då hade de kontakt, kände en kille som hade kontakt med Christer Åkerblom på Triumph.
Och där tror jag vi bryter del 1 om Tobias Lion. Som vanligt så vill vi tacka våra Patreon, våra stöttare av den här podden. Stort tack, och nästa del om Tobias och fortsättningen, sista delen, kommer nästa vecka. Tack för idag!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your $1 a month trial today at shopify.com/records.